Hej, Anders Königsson här. Det är jag som driver Trygghetspodden. Vill ert företag eller er organisation nå Sveriges viktigaste målgrupp? Människor med genuint intresse för trygghetsfrågor. Det gör ni genom att höras här i podden och synas på Trygghetspoddens hemsida. För att få mer information om den här möjligheten, maila till info@trygghetspodden.se. Alltså info@trygghetspodden.se. Och nu, kära lyssnare, är det dags för en ny serie här i Trygghetspodden. Jag kommer att träffa de högsta cheferna för de myndigheter som arbetar med att främja din och alla andra medborgares säkerhet och trygghet. Först ut i den här serien är Kustbevakningen, där jag träffar generaldirektör Therese Mattsson. Hör bland annat om vad Kustbevakningen gör, om deras samarbete med Tullverket och polisen för att förhindra smuggling, och om deras arbete i Medelhavet inom ramen för den europeiska gränskontroll- och kustbevakningsbyrån Frontex. Hur mycket smuggling förekommer egentligen till Sverige över havet så, med till exempel segelbåtar och andra typer av fritidsbåtar och så?
Det är nog ingen som vet riktigt, som har en bra svar på den frågan. Men vi ser ju, vi tar ju regelbundet segelbåtar och andra båtar som är fullastade med cigaretter till exempel, narkotika, alkohol.
Du lyssnar på Sveriges viktigaste podd, Trygghetspodden, med Anders Königsson.
Therese Mattsson, generaldirektör på Kustbevakningen.
Kustbevakningen är säkert en välkänd myndighet för de flesta som befinner sig mycket till sjöss. Men för de som inte gör det, kan du beskriva vad Kustbevakningen är och vad ni gör?
Kustbevakningen är en statlig myndighet som har till uppgift att, som du sa precis, vi ska vara till sjöss. Och där är vårt huvudansvar är sjöövervakning och sjöräddning i form av miljöräddning. Så ta upp olja eller andra föroreningar ur havet och ur de stora insjöarna Vänern och Mälaren. Det är vårt huvuduppdrag. Plus att vi förstås, när vi ändå är ute och bedriver sjöövervakning, så gör vi en massa annat. Vi kontrollerar olagligt fiske till exempel. Vi kan göra tullkontroller på fartyg. Vi kan göra passkontroller av personal på olika fartyg. Så det är mycket som vi gör samtidigt som vi ändå är ute på sjön.
Om du väldigt kort berättar Kustbevakningens historia, hur ser den ut?
Kustbevakningen var ju länge en del av Tullverket. Och Tullverket är en myndighet som bildades 1636. Och två år senare, 1638, så kom de första kustbevakarna till. Och det var personer som red på häst då, längs kusten för att se till så att man inte försökte smuggla varor i land, utan man ville ju ha in varorna till Sverige. Det skulle gå via hamnar och det skulle vara tullavgifter då på mycket av de varorna som man importerade. Men det är klart att då började ju folk smuggla för att undgå de här tullavgifterna, och då börjar man rida längs kusten för att liksom upptäcka det här smuggleriet och bekämpa det. Och då gjorde man väl det några hundra år, och sedan så småningom började man få båtar också även till kustbevakningen. Man började ro, och sen fick man ju segelbåtar och sen motorbåtar, och 1988 så beslöt man att kustbevakningen skulle få bli en egen myndighet, och då bröts vi loss ifrån Tullverket. Och i och med det då, 1988, så fick vi också vårt huvudkontor placerat i Karlskrona i Blekinge. Och där har vi varit sedan dess. Så det är en lång historia.
Ja, det är en lång historia. Men är huvudkontoret kvar i Karlskrona?
Ja, vi sitter i Karlskrona än idag. Men vi är ju också en myndighet som har närvaro på över 20 platser i Sverige. Framförallt kustnära områden. Och vi har ju kuststationer som vi kallar dem. Ifrån Luleå i norr och längs hela kusten ända upp till Strömstad. Plus på Gotland förstås, och så har vi en station i Vänern och en i Mälaren. Och dessutom har vi ju flygplan, så vi har flygplansverksamhet och de är placerade på Skavsta.
Men har du ingen verksamhet i Vättern då?
Nej, ingen ordinarie verksamhet i Vättern. Men däremot om det inträffar en miljökatastrof där, en oljeutsläpp eller någonting, då måste vi dit och göra vår plikt där. Och då får vi helt enkelt frakta dit både människor och fartyg för att kunna sköta vårt jobb i Vättern.
På vilket sätt arbetar kustbevakningen för att värna medborgarnas säkerhet och trygghet?
På väldigt många sätt. Vi är ju den myndighet som är på sjön. I marin miljö som vi kallar det. Och där har vi då sjöövervakningsuppdraget, vilket innebär när vi ändå patrullerar så gör vi väldigt mycket för att skapa trygghet och säkerhet. Vi tittar efter olagligheter, olika typer av brott, men även efter fortkörande båtar och fartyg. Buskörning ska vi ju försöka stoppa så att folk kan känna sig trygga när man är i havsmiljön. Vi ska ju även titta på att det är rent och snyggt så att det inte är en oljeutsläpp och att man kan känna att man kan utnyttja sin allemansrätt att bada i havet och att fiska strömming med barnen och så vidare. Det är ju, man ska känna att man kan utnyttja liksom Sveriges kust och Sveriges stora insjöar på det sätt som vi är vana att göra i Sverige. Och det är ju en trygghet i sig att vi känner att man törs gå ut i naturen och känna sig säker. Sen har ju vi också en del brottsbekämpande uppdrag som kanske är väl det man främst förknippar med trygghetsskapande. Och det har ju vi då inom vårt eget område. Den marina miljön som ja, fiskebrott, jaktbrott, smugglingsbrott, allt sånt där som känns otryggt ute på vattnet eller i närheten. Men också kan ju vi faktiskt ställa upp och biträda både polis och tull när de behöver det. Därför att, som jag sa, vi är ju de som är på sjön. Vi har fartyg och båtar och vi har flygplan. Så vi stöttar ju andra myndigheter också i deras uppdrag.
Vi ska återkomma lite grann till just det här samarbetet med andra myndigheter och så. Men först tänkte jag fråga, Sverige har ju en väldigt lång kust som du nämnde. Och då inklusive också Öland och Gotland plus alla öar i skärgårdarna och de stora sjöarna av Vänern, Vättern och Mälaren. Hur kan kustbevakningen övervaka allt det här?
Svaret är ju att det kan vi helt enkelt inte på ett jätteeffektivt sätt. För det tar ju ganska lång tid att färdas med båt. Det vet man ju om man har provat själv att det tar ju några timmar att ta sig några sjömil. Men vi har ju också flyg. Som jag sa tidigare, vi har 3 flygplan. Och deras uppdrag är ju att helt enkelt flyga längs kusten. Och det de ser ifrån planet kan ju vara en indikation på att vi måste åka dit med ett fartyg och göra någonting aktivt. Men Sverige har en väldigt lång kust, stor skärgård och vi kan ju inte effektivt övervaka allting. Och då skulle man ju behöva helt andra tekniska hjälpmedel också. Och det har ju vi i Sverige valt att inte investera i. Vi vill väl inte ha den typen av land att alla ska känna sig övervakade hela tiden. Men vi gör så gott vi kan. Och dessutom har ju vi gott samarbete med andra myndigheter som SOS Alarm till exempel. Om nu människor känner att det är behov av att tillkalla hjälp så ringer man väl SOS och då kommer de. Skickar de kanske vidare till kustbevakningen som kommer.
Hur prioriterar ni då var ni ska vara någonstans om ni inte kan täcka allting?
Dels tittar vi förstås på var finns det mest folk? Var är det människor finns? Var är det kan riskera att hända saker och ting? Vi ser också var är det fartygstrafiken som är intensivast? Och det vet vi ju att det är 2000 enskilda fartygsrörelser hela tiden in och ut ur Östersjön. Och där är ju också trångt mellan Sverige och Danmark. Så där vet vi att där behöver vi vara för inträffar en olycka där. Då blir det ett väldigt stort miljö, en miljökatastrof. Mycket stort oljepåslag på stränder kanske. Men vi har ju också väldigt stor samverkan med andra Östersjöstater. Så vi behöver ju hjälpas åt om det händer riktigt stora katastrofer.
De här flygplanen du nämnde, hur ofta är de i bruk? Är de alltid uppe och snurrar och har koll eller hur ser det ut?
Ja, våra flygplan ska i princip vara 2 flygplan i luften nästan hela tiden. Och ibland vet vi hur det är med flygplan, de kan ju stå på service och sådär. Men i princip så rör de sig nästan hela tiden. Och vi har också då fartyg som är ute. Så vi försöker upprätthålla en ganska stor närvaro. Och nu innebär det ju inte att vi ska planlöst flyga runt eller åka med fartyg. Utan det är ju så att vi måste också tänka på var behövs vi? Var finns det störst risker om det händer någonting? Så det är ju en ganska stor planering som ligger bakom det hela. Var vi ska vara och när vi ska vara på plats. Och det är också gammal erfarenhet man bygger på. Var har det hänt saker? Var vet vi att riskerna har varit tidigare? Och då troligtvis så finns det fortsatt en hög risk för att det ska inträffa vid vissa platser runt vår kust.
Du nämnde att Öresund där mellan Sverige och Danmark, där är det väldigt mycket trafik. Finns det något annat ställe, några andra ställen där det är högre risk än på andra ställen?
Överhuvudtaget är det mycket trafik och där har vi ju hela västkusten. Det är ju väldigt mycket trafik längs det Göteborgs hamn. Sen har ju vi längs södra och sydöstra kust där det är mycket trafik också upp. Bort till Finska viken, förbi Gotland och även upp i Bottenhavet. Men framförallt tycker jag där det är mycket trafik, det är ju också runt Stockholmsområdet. Såklart. Och just in och ut ur Mälaren. Det är väldigt mycket trafik. Jag tror människor inte tänker på det, men det är ju stora hamnar inne i Mälaren. Både Köping och Västerås och andra, så att det är mycket fartygstrafik.
Du nämnde att ni har en brottsbekämpande verksamhet. Kan du beskriva lite mer, vad går den ut på?
Ja, vi har ju en särskild lagstiftning för oss då, kustbevakningslagen. Och vår brottsbekämpande verksamhet är ju primärt, det är i första hand det som rör havsmiljön och havsnära företeelser. Alltså olaga fiske, olaga utsläpp av miljöfarliga ämnen. Överhuvudtaget allt som inte ska ske i vår känsliga havsmiljö. För vi är ju också en väldigt stor miljöräddningsmyndighet. Vi har också gränskontrollfrågor, för vi har ju möjlighet att göra passkontroll. Vi har smuggling förstås, är ju en stor fråga. Så att det är den primära brottsbekämpningen. Men sedan kan vi också, ifall polisen behöver stöttning eller Tullverket behöver extra stöttning, så kan vi på begäran av dem hjälpa upp ifall vi har möjligheter och resurser och rätt utbildning för det. Och framförallt är det då i den marina miljön, det är den vi kan. Det är vi som har mycket fartyg och båtar. Och det ser jag ju att det har varit en väldigt stor efterfrågan på vårt stöd, och det kommer fortsatt att vara det som jag ser det. Svenskarna, vi vill ju gärna röra oss över landets yta. Vi finns ju väldigt mycket i kustnära områden, kanske framförallt sommartid. Men det är ju väldigt mycket folk som alltid är ute i skärgården och längs våra kuster. Som ja, idkar friluftsliv helt enkelt. Och kör båtar och somliga gör olagligheter också.
Hur skiljer sig kustbevakningsuppdrag jämfört med Tullverkets och Sjöpolisens?
För polisen är det ju primärt det är ju brottsbekämpning och utredande av brott. Och de har ju hela brottsskalan, polisen. Våran skala inom kustbevakningen, det är ju, rör ju främst, som jag sa, det är ju fiskebrott, kan man säga, miljöbrott i vatten och annat som har direkt verkan på havsmiljön. Så polisen har mycket bredare palett av brott att utreda, det har ju inte vi. Men vi kan stötta dem ifall de behöver stöttning specifikt från oss. Och Tullverket, de har ju primäransvaret då för all inkommande gods till Sverige. Kontroll av varor, att det är rätt typ av vara och att det är en laglig vara och att man har erlagt tullavgifterna. Och ibland behöver de ju stöttning av oss i hamnar, i hamnområden eller på fartyg om de ser att de inte räcker till eller inte hinner med.
Finns det något revirtänk myndigheterna emellan som kan skapa problem eller så, eller hur ser det ut?
Jag tror förr kanske det var mer revirtänkande, men nu har vi så mycket att göra allihop, så nu är man bara glad och tacksam att man kan stötta varandra. Och jag ser ju att överhuvudtaget i Sverige så har vi satsat väldigt mycket på att samverka mellan myndigheter. Och det har ökat markant. Bara under min tid inom statsförvaltningen, jag började i staten 83 och jobbat sedan dess. Så jag ser ju att det har ökat otroligt mycket. Utbyte av information, att man har gemensamma aktioner, att vi jobbar tillsammans i olika projekt och satsar. Och det är viktigt och det är bra för skattebetalarna och för oss i Sverige. Och det är också väldigt bra och roligt för mina medarbetare som får jobba med lite andra saker ibland och får utöka sin kunskap.
Du är alltså generaldirektör och därmed högste chef för kustbevakningen. Vad gör man då på jobbet?
Ja, det är ju jag som är fullt ansvarig för allt kustbevakningen gör och inte gör, skulle jag vilja säga. Så att, men i huvudsak så ägnar jag ju min tid åt att tänka på strategiska frågor. Vad gör kustbevakningen idag? Vad förväntas vi göra imorgon och i framtiden? Hur ska vi bygga både kompetens, kunskap och hur ska vi få råd och möjlighet att kunna göra vårt jobb? Och eftersom omvärlden ändras ju hela tiden och det känns som det går fortare och fortare med alla förändringar, så måste vi också hänga med. Och då är det ju mitt ansvar att se till att vi helt enkelt hänger med. Att det är både teknisk utveckling, att vi ser till att vi har rätt utbildning för mina medarbetare, att vi samverkar på bästa sätt med andra myndigheter och att vi helt enkelt gör det skattebetalarna förväntar sig att vi gör.
Vad innebär det här? Är det mycket ett kontorsjobb eller är det ute operativt på fältet också, eller hur ser det ut?
Det är en blandning. Dels måste jag ju vara mycket på kontoret såklart. Men jag försöker ju besöka mina medarbetare så ofta det går. Åka runt i kuststationerna och ta del av den operativa verksamheten. Det är oerhört viktigt att jag inte tappar kontakten med verkligheten. Och sen är det mycket samverkan med andra myndigheter. Andra myndighetschefer. Det är mycket nätverkande. Det finns mycket fasta strukturer också som vi samverkar i. När det gäller organiserad brottslighet, när det gäller samverkan mot terrorism till exempel. Internationella samverkansytor. Och sen har vi totalförsvarsfrågorna som har vuxit enormt mycket för oss myndighetschefer på sista åren.
Vi pratade tidigare lite grann om skillnaderna mellan er och tullen och polisen. Och du nämnde då att ni har ett samarbete med dem. Vilket samarbete har ni i övrigt? Du nämnde också här att ni har ett nära samarbete med många myndigheter. Hur ser det ut, det här samarbetet?
Vi har ett oräkneligt antal samarbeten. Om jag tar några exempel då. Sjöfartsverket, såklart, som är en myndighet som är intresserad och har ansvar för sjöfarten. Alltså vi pratar handelsflottan och annat. Vi pratar också att Sjöfartsverket ansvarar ju för isbrytarna och lotsningar. Det måste vi ha ett samarbete med dem, för vi är två myndigheter som är på sjön, medan vi då är mer rörlig myndighet eftersom vi har ansvar för sjöövervakningen. Också ansvar för samverkan med Hav- och vattenmyndigheten. Det är en myndighet som har ansvar för att vårt fiskebestånd fortlever och att havet är friskt och att utav vattentillgången i Sverige, både dricksvatten och annat, liksom ska fungera. Vi har också samverkan med länsstyrelserna längs kusten. Vi är en stor myndighet för krishantering. Överhuvudtaget allt som sker på sjön så är ju vi den givna aktören i krishanteringsfrågor. Och det innebär ju att både länsstyrelser och kommuner längs kusten vill samverka med oss och öva med oss. Förstås även Försvarsmakten är ju någon myndighet som vi samverkar med. Ja, Naturvårdsverket, såklart olika universitet beroende på om de vill forska på havsnära frågor. Så kan vi erbjuda plattformar för dem för provtagning och annat. Ja, jag kan nästan säga att det är nästan lätt att räkna upp de myndigheter vi inte har en direkt samarbete med.
Du nämnde Försvarsmakten, och strax innan jul här så ingick ni en överenskommelse om samarbete med Försvarsmakten. Vad innebar den här?
Det finns en gammal förordning från 1982 som säger att vid höjd beredskap och krig så ska Försvarsmakten kunna nyttja kustbevakningens resurser och för Sveriges bästa. Och så nu har vi helt enkelt ingått en överenskommelse här där vi ska börja öva tillsammans, och så ska vi se vad det är vi egentligen måste lösa för frågor för att det ska fungera. Jag kan tänka mig att det är vissa utbildningsmoment vi måste gå igenom. Vi måste väl titta på arbetstidsavtal kanske. Jag tror det är väldigt många frågor vi måste börja liksom djupdyka i. Hur ska det fungera praktiskt när det verkligen blir höjd beredskap eller krig? Och det måste vi lösa innan det börjar bli brännas. Och det kräver en del övningsverksamhet och säkert många arbetsgrupper som ska dyka ner i olika frågor. Men där ska ju vi som en kustbevakning göra det som vi är bra på i vardagen. Så det är inte så att vi ska utbilda oss till soldater. Inte på det sättet, utan vi ska ju göra det vi gör bra redan idag. Vi ska vara en krishanteringsmyndighet som ska stötta Försvarsmakten och det civila samhället också när det blir krig. Men det kräver ju en hel del förberedelser, och vi vet inte riktigt i djupet än vad det kommer betyda. Så jag tror att vi har en ganska lång resa framför oss tillsammans med Försvarsmakten här, där vi ska se vad ska vi göra, hur ska de stötta oss i att vi ska kunna göra så bra arbete som möjligt. Ja, det är en utmaning, men det ska bli intressant att få följa med på den resan.
Det talas mycket om att det är ett ökat hot, en ökad hotbild mot Sverige. Har ni redan nu haft någon form av operativt samarbete eller någon skarp händelse i samarbete med Försvarsmakten?
Vi är ju en myndighet som är ute på havet, så det är klart att vi ser ju saker, och vi kanske ser det först av alla. Så det är klart att vi har ju en skyldighet som andra myndigheter att informera Försvarsmakten om vi ser intressanta saker. Men i någon skarp händelse har jag inte som exempel att ge dig faktiskt. Utan det händer ju lite informationsutbyte hela tiden.
Du nämnde också lite tidigare att ni har samarbete med andra länders myndigheter och så. Hur ser ut det här samarbetet med andra länders kustbevakningar och i synnerhet då våra grannländers?
Ja, jag nämnde ju lite tidigare eftersom vi har ju ett gemensamt innanhav, Östersjön. Ett väldigt känsligt hav ur miljösynpunkt. Och det klarar nog inte så mycket mer miljöpåverkan av fel sort. Så där ser ju vi länderna runt Östersjön att vi måste samverka. Och det finns överenskommelser. Framförallt då vi börjar med Danmark, sen har vi Tyskland och Polen och så har vi ju Baltikum och även Ryssland är med där och Finland. Och där har ju vi regelbundna övningar varje år. Och det är jätteviktigt att vi övar tillsammans, att vi lär känna varandra och att vi vet varandras styrkor och även svagheter när det inträffar någonting. I Sverige är vi väldigt duktiga och ligger långt framme när det gäller teknik och utveckla metoder för att ta upp olika typer av ämnen. Men det innebär ju inte att vi kan klara av det själva. Utan ett stort utsläpp i Östersjön, det behöver vi hjälp. Och man vet ju inte hur strömmarna går eller vart utsläppet sker, om det blir landpåslag av olja på, i Sverige eller i Polen eller om det är på Danmark. Så att man måste stötta varandra. Och där har ju vi olika typer av avtal som vi har ingått och överenskommelser och där vi övar varje år. Ganska intensiv verksamhet men som är oerhört viktig för alla länder runt Östersjön och där vi verkligen ser hur viktigt det är och att ingen klarar sig själv när det händer något stort. Och framförallt så har vi också kontakt med varandras ledningscentraler. Så att vi kan alltid ringa eller mejla eller få kontakt på något sätt så att man kan stötta varandra väldigt snabbt om det behövs. Och ibland så behövs det bara att man skickar upp ett plan och ser, tittar var verkar utbredningsområdet vara på väg när det gäller om det är ett oljeutsläpp. Och så får man ringa det landet och säga nu ser det ut som det kommer att blåsa på era stränder här. Behöver ni hjälp?
Och när det gäller det brottsbekämpande då, har ni ett samarbete även där med andra länders kustbevakningar?
Brottsbekämpningen den är för Sverige utan då är det polisen som är huvudaktör när det gäller brottsbekämpning och i andra länder och där hjälps vi åt. När det gäller saker som olaga fiske som ju kanske är vårt primärområde då, där kan ju vi meddela Danmark om det är någonting men för det mesta när jag tänker brottsbekämpning så är det, och som är internationellt intressant så är det, pratar vi ofta om smugglingsbrott eller terroristbrott eller någonting. Och då har ju vi huvudaktörerna i form av polisen och Tullverket när det gäller smuggling. Så att, men vi kan ju också ha kontakt i de ärendena men vi ser alltid till att svenska myndigheter är informerade.
Hur mycket smuggling förekommer egentligen till Sverige över havet så med till exempel segelbåtar och andra typer av fritidsbåtar och så?
Det är nog ingen som vet riktigt som har en bra svar på den frågan. Men vi ser ju, vi tar ju regelbundet segelbåtar och andra båtar som är fullastade med cigaretter till exempel, narkotika, alkohol. Visst förekommer det. Men som sagt, vi har en väldigt lång kust i Sverige och det måste vi alla hjälpas åt att kunna bekämpa smugglingen. Och det tråkiga är ju att det finns ju en otrolig marknad i Sverige. Det är ju det att det finns ju privatpersoner som är beredda att betala. Lite, som vill köpa saker billigt helt enkelt. Billiga cigaretter, vill ha in narkotika, vill ha in vapen till och med eller billig alkohol. Och så länge det finns en marknad så kommer det finnas de som tillhandahåller de varorna. Så jag ser ju inte att det kommer att ta slut det här utan man kommer att hitta nya vägar. Som du kommer ihåg att jag sa så bildar man ju kustbevakningen 1638 just för att komma till rätta med smugglingen. Så det här är ju lång tradition av att smuggla och försöka undgå staten. Så att det kommer att fortsätta. Och det gäller bara att vi försöker jobba mer samverkat med andra myndigheter, byta information, underrättelsebaserat och även där också jobba med andra länder och vad de ser, för de har ju också smugglingsproblem.
Vilka länder kommer främst de här båtarna från då som smugglar? Finns det något specifikt land eller hur ser det ut?
Nej, de kan ju mellanlanda i vilket land som helst. Var de ursprunget är ifrån, det är ju svårt att säga. Utan det är ju alla länder runt Östersjön. Och var varorna kommer ifrån ursprungligen, ja, det kan ju komma både ifrån Asien och cigaretter från Ukraina och Belarus. Och det kan vara narkotika från Asien eller från Sydamerika. Så det tar sig ju olika vägar till Sverige. Och smugglingen över Östersjön är ju bara en del. Sen är det mycket över förstås över Öresundsbron Sen postflödet, säkert flygfrakt, vanliga handelsfartyg, att man ju försöker gömma det i vanlig last. Så att jag tror det finns oändligt många sätt att smuggla till Sverige.
Du är ganska ny på den här posten. Vad är det mest dramatiska som har hänt inom kustbevakningen under den här tiden?
Ja, jag har ju varit drygt 1,5 år på kustbevakningen och det var ju väldigt stor dramatik. Tycker jag, dels skogsbränderna som var sommaren 18 och lite grann sommaren 19, men där vi verkligen kunde bidra med vårt flyg och köra lite flyg, helt enkelt flygbevakning över brandområdena och kunna se var nya bränder slog upp och utbredning av brandområdena och även vara lite flygledning åt de helikoptrar som hjälpte till att släcka bränder och andra brandflygen från Europa som kom in. För där behöver man ju en flygledningsfunktion så att inte alla går ner och hämtar vatten i samma sjö samtidigt. Det kan ju bli en annan typ av katastrof av det. Så där gjorde vi en stor insats och det tyckte jag var en ögonöppnare för mig som var väldigt ny på kustbevakningen då, sommaren 2018. Sen hade vi också 2 stora fartyg som gick på grund vid 2 olika tillfällen. Dels Makassar Highway som gick på grund där på ostkusten och sen hade vi BBC Lagos som gick på grund utanför Helsingborg lite senare i sommar, men inom en månad. Så egentligen hände det otroligt mycket den sommaren som jag kände som jag fick en kickstart verkligen här på myndigheten. Det hände väldigt mycket, men tack och lov så klarar vi av det väldigt bra. Och kunnig personal, så får man ju ha lite tur också. Att det ska vara tur med vädret och att fartygen inte går på grund på hur fel ställe som helst. Att det springer läckor och blir fullt med olja i havet. Utan vi skötte det väldigt bra. Och det är jag väldigt imponerad av. För det händer så mycket samtidigt. Vi är inte en stor myndighet. Vi är ju cirka 800 medarbetare totalt. Så där fick vi ju verkligen kraftsamla för att orka med. Och typiskt att sånt händer ju alltid när semestertider också.
Så det var rakt in i hetluften för din del?
Ja, men det var det ju. Det var det ju. Och det var också jättenyttigt. För som ny chef på en myndighet så tillbringar man ju väldigt mycket tid med att sätta sig in i verksamheten. Men här fick man ju den serverad direkt. Väldigt spännande och intensiv sommar. Jag tror inte att så många vill ha den tillbaka för det var väldigt slitsamt. Men samtidigt så fick man ju verkligen se vad kustbevakningen kunde åstadkomma och vilket bra arbete vi gjorde där. Så jag är väldigt stolt och glad över att få vara med om detta. Men det är ju en fantastisk myndighet för krishantering oavsett vad som händer.
Utöver svenska farvatten så gör kustbevakningen också internationella uppdrag, till exempel Medelhavet och vid Afrikas horn. Vad går de ut på?
Ja, just nu så har vi då haft en insats då i Somalia. Och de har ju då inte haft någon kustbevakning tidigare. Och där har ju varit mycket piratverksamhet genom åren. Och nu har de en EU-insats för att hjälpa dem bygga upp en kustbevakningsverksamhet. Och där har vi haft medarbetare nere som har hjälpt till med det. Och det har varit väldigt lyckosamt. Så får vi se om vi orkar hålla i. Om de orkar hålla i detta så får vi se när Sverige beslutar sig att om vi ska åka ner fler gånger dit. Men det var ju väldigt intensivt och det har vi gjort i olika omgångar. Och sedan nämnde du Medelhavet och det är ju Frontex, EUs gränskontrollbyrå som har särskilda insatser i Medelhavet med anledning av då migrantströmmarna över Medelhavet. Och där har ju vi sedan 2015 varit nere och stöttat. Ja, på begäran av Frontex helt enkelt. Och nu senast så var vi nere en månad före jul med flygplan. Och då opererade vi då på östra sidan runt Grekland med flygspaning helt enkelt. Och talade om var vi såg att det fanns båtar och det var människor ombord och var de höll på att kapsejsa. Och det har varit väldigt uppskattat. Och jag ser ju det att det kommer att fortsätta med våra internationella insatser. De har varit väldigt uppskattade och efterfrågade. Och det svårar ju bara att orka med som myndighet. För vi har ett uppdrag här hemma också. Att ta hand om Östersjön, Sveriges kuster, Vänern och Mälaren. Så jag känner ju att det kommer att ställa stora krav på kustbevakningen framöver. Om vi ska ha en mer permanent bemanning utomlands. För Frontex växer ju personellt väldigt mycket och kommer ju ha stora krav på att vi ska kunna sända ut medarbetare på långa och korta insatser som Frontex beslutar om. Och då är det inte förstås inte bara kustbevakningspersonal utan det är ju också polispersonal och annan personal. Men just för kustbevakningens del så tror jag det kommer bli en stor utmaning. Vi vill gärna vara med. mina medarbetare vill gärna vara med och vi bidrar ju på ett väldigt bra sätt. Men som sagt, det är ju som myndighet att orka med detta. Så jag har ju till regeringen berättat om det här och meddelat att vi behöver ju förstärkas med fler personer på kustbevakningen. För jag ser ju att Frontex kommer att kräva rätt mycket framöver. De växer väldigt mycket och har stora krav på medlemsländernas deltagande. Med både fartyg, flyg och människor.
I det här uppdraget från Frontex så ingår det alltså då att säkra EUs yttre gräns och att förhindra människosmuggling. Och kustbevakningsbåtar har ju flera gånger plockat upp nödställda som har skickats ut på Medelhavet i överlastade eller undermåliga båtar. Och kört de här människorna då till bland annat Italien. Men om människosmugglarna har satt det här i system, har kustbevakningen därmed inte indirekt utnyttjats av människosmugglarna och därmed motarbetat sitt uppdrag från Frontex?
Ett av våra huvuduppdrag alltid är att rädda liv. Det får man ju aldrig glömma, att med ett människoliv är ju väldigt mycket värt. Och det är vårt uppdrag också att rädda det. Vi ställer våra fartyg eller flygplan och personal till Frontex förfogande. Sen är det Frontex som bestämmer hur de utnyttjas bäst. Och där kan inte vi påverka eller lägga oss i hur man använder dem. Då om Frontex säger att vi ska flyga där eller ha våra fartyg på viss ställe, så då gör vi det. Sen förstår jag de som menar på att det här sätter ju smugglarna i system. De bara skickar ut undermåliga båtar och så vet de att det kommer någon form av kustbevakning och räddar dem. Ja, och det är väl sånt vi får leva med helt enkelt. Utan man vill till Europa, man vill skaffa sig ett bättre liv. Och vi kan ju inte stå och se på att folk drunknar framför våra ögon. Det kan vi inte göra, utan vi måste göra vår insats. Och betyder det att vi räddar liv på havet? Jo, men då gör vi ju det såklart.
Hur har kustbevakningen i sitt uppdrag i Medelhavet arbetat för att förhindra människosmuggling?
Vad vi gör, det är ju att vi kan ju se varifrån fartygen kommer. Och då förstår ju vi att där finns det någon form av hubb eller ett nav för smugglare. Och då får man väl helt enkelt alertera det landet så att de får göra sina åtgärder, vad de kan göra på sin strand så att säga. Och sen så känner vi ju till modus, vi börjar förstå vilka tider på dygnet det sker, varifrån de kommer. Och på så vis så kan ju vi hålla Frontex uppdaterade så att de får via sina kanaler sen försöka påverka de länderna varifrån smugglingen kommer. Det är ett väldigt svårt och det är ett stort politiskt åtagande att försöka klara ut det här. Och det är ju EUs samlade politik i flykting- och migrantfrågor som måste spela in här. Och det är ju väldigt stora och svåra frågor. Och vi är ju ett verktyg på plats möjligtvis. Vi har ögon, öron och vi kan hjälpa till på plats. Men som enskild myndighet så är det ju inte mycket vi kan påverka, förutom att förstås vi håller vår egen regering informerad och som i sin tur då får delta på EU-nivå och diskutera frågorna.
Ni kan arbeta mot brottslighet här i svenska farvatten. Hur är det i Medelhavet? Kan ni till exempel gripa människosmugglare om det är så att ni kommer på dem?
Ja, det kan vi. För när vi är ute på uppdrag av Frontex så jobbar vi under Frontex-etikett och då kan vi gripa smugglare och överlämna dem, ta dem i land helt enkelt och överlämna dem till lagföring på land då.
Nu ska vi gå lite grann på ekonomin i kustbevakningen. Vilket årligt statligt anslag har kustbevakningen?
Vi har nu 1,3 miljarder som vi får av regeringen och då ska de räcka då till drygt 800 anställda och investeringar. Vi är ju en myndighet som har ungefär, vi använder ungefär 54% av vårt anslag till löner och personalkostnader. Vanliga myndigheter, om man säger vanliga myndigheter, de använder ungefär 85% till personalkostnader. Någonstans runt 85%. Men för oss så är det ju en väldigt liten andel. Resten går ju till drift och investeringar och amorteringar. För man har flygplan och fartyg så kostar det. Det kostar att drifta dem och renovera och underhålla. Men vi tar ju också upp lån i Riksgälden för att finansiera våra köp. Och då måste vi ju amortera på och betala ränta på. Nu är vi ju glada att ränteläget har varit så väldigt lågt som det har varit. Men det är ändå väldigt en dyr verksamhet att bedriva och det ska man inte sticka under stol med. Det kostar att ha både fartyg och flygplan.
Hur väl kan ni utföra er uppgift utifrån den här budgeten som ni har?
Man får ju se det som så att den budget man har, det är också ett mått på regeringens nivå om man sätter för kustbevakningen. Vi kan ju inte göra mer än det vi har pengar för. Men det är också min skyldighet och min plikt som generaldirektör att tala om för regeringen om vi inte kan klara av vårt uppdrag, om vi ser att vi behöver mer pengar eller mer personal, om omvärlden kräver det. Och jag har ju gått in till regeringen redan 2019 med budgetunderlag. Vi kommer att förstärka det nu i vår igen och berätta att vi ser att vi behöver bli fler inom kustbevakningen. Vi behöver få ungefär 90-100 miljoner till i budget för att kunna göra ett ännu bättre arbete. Allting kostar ju mer, men så är det ju för alla myndigheter. Men våra drivmedel kostar mer, personal kostar ju mer. Men vi ser ju också att de vi samverkar med väldigt mycket, som polisen och Tullverket, de har ju fått väldigt mycket ökade resurser. Och det innebär ju att de kommer ju att begära mer stöd ifrån oss. Eftersom de kommer kunna vilja göra mer av sitt eget arbete, vilket betyder att behöver de en stöttning av någon i hamnar eller på sjön, så är det ju oss man vänder sig till. Så det kommer vi att vara väldigt tydliga med, att vi ser ju att vi skulle kunna göra väldigt mycket mer för, som vi tycker, en ganska liten peng av statens budget. Så det är ju något som faktiskt är min skyldighet att berätta. Och säger regeringen då att nej, men ni får inte mer pengar, ja, men då har man ju talat om ambitionsnivån också för oss. Men vi ser ju vad mycket mer vi skulle kunna göra. Och vi ser ju också när det gäller miljöfrågorna att det är ju ingenting som kommer att minska i betydelse. Och eftersom vi bedriver ju miljöräddning till havs och de stora sjöarna, så är jag helt säker på att det kommer inte att minska efterfrågan på våra insatser där. Och de stora sjöarna som Vänern, Vättern och Mälaren är ju också stora dricksvattentäkter. Råvatten, alltså för stor del av svensk befolkning. Och det är ju också väldigt viktigt att det vattnet är friskt och hälsosamt och man kan använda det som dricksvatten. Och där har ju vi en stort ansvar redan idag. Och jag tror inte att det kommer att minska framöver. En underdrift från min sida. Men med tanke på hur omvärlden ser ut, Sveriges krishanteringsförmåga, att vi börjar titta mer på att höja vår beredskap i Sverige. Det är klart att dricksvattnet kommer att bli en stor fråga och en viktig fråga för att ett samhälle ska kunna fungera. Så jag ser ju att efterfrågan på våra resurser och vår kompetens kommer ju absolut inte att minska, utan tvärtom så ökar efterfrågan.
För ni har ju ett uppdrag som ni ska utföra och ni har en budget som du låter som att det inte riktigt räcker till. Om du skulle uppskatta i procent, hur stor del av ert uppdrag kan ni utföra med den här budgeten ni har? Kan du ge någon ungefärlig procent?
Nej, någon procentsiffra vågar jag inte, för allting beror ju på när det inträffar, så att säga. Men vi gör så gott vi kan, det kan jag säga. Men jag ser ju också att vi har ju genom åren sparat mycket pengar och vi har väldigt slimmade besättningar på det sättet att det finns ingen överkapacitet personellt. Så det händer ju att någon blir hastigt sjuk i influensa eller så. Och då har du ett fartyg med nästan en full besättning, men det kanske saknas en eller två. Och då är det för få för att man ska kunna lämna kaj. Och det är ju inte bra. Då kan vi ju bedriva ett annat arbete på land, såklart att vi kan alltid göra kontroller i hamnar och sånt. Så det finns ju inte, det är inte så att vi sitter och rullar tummarna. Men vill man ha oss till sjöss så behöver vi vara lite fler i varje besättning för att kunna vara trygga med att kunna gå utifrån kaj. Och det har vi ju talat om. Men vi jobbar ju med det. Vi får ju se över och förstås hur vi jobbar. Vi försöker tänka smart och vara där vi behövs och tänka vilka tider på året, vilka tider på dygnet. Men när det inträffar en olycka, så den inträffar ju inte schemalagd på något sätt. Utan då måste vi ju kunna ställa upp när det sker.
Du nämnde här att ert anslag höjdes, och det gjordes i september, så höjdes det med 14 miljoner. Och då gick du ut och sa att det här var en mindre summa än vad ni önskat er. Trygghetspodden har tidigare träffat företrädare för de största politiska partierna, och dessa har då varit eniga om att värnandet av medborgarnas säkerhet och trygghet är något helt grundläggande. Om man då utgår från det, alltså att statens främsta uppgift är att skydda medborgarna och att statsbudgeten i första hand prioriteras utifrån just det. Om ni inom kustbevakningen som ingår i det här uppdraget då skulle få exakt så mycket resurser som ni anser er behöva för att utföra er uppgift optimalt, vilket statligt anslag skulle ni få då?
Ja, då kan man ju som generaldirektör alltid säga att jag skulle kunna fördubbla min verksamhet Vi skulle kunna vara dubbelt så många och vi skulle ha fullt upp att göra ändå. Men det är ju också väldigt orealistiskt att tro att man ska på fördubbla sin verksamhet. Så någonstans hamnar jag ju där i, ja, men jag måste ju ändå ha en rimlighetsbedömning. Vi fastnade för att säga att vi behöver bli 100 personer till på de närmaste 3 åren. Och sen får man titta över det. Men det är klart att för oss skulle det inte vara några som helst problem att sysselsätta 200 personer till på ett bräde. Men nu förstår jag att det kanske inte är det statsmakterna tänker satsa på. Att ge kustbevakningen så väldigt mycket mer resurser. Men vi anser att minst 100 till personer till borde vi kunna bli. Och det skulle ge väldigt stort utslag på vår verksamhet. Men som sagt var, fick man önska så skulle man kunna dubblera kustbevakningen. Jag tror ju att frågar du vilken generaldirektör som helst så vill man ju ha mer resurser och mer personer. Men vi får ju också tänka på att jobba smart. Det är ju mitt uppdrag att hushålla med statens resurser och de pengar som vi har fått. Och att vi sedan talar om att vi skulle kunna göra så mycket mer om vi fick en liten utökning av anslaget. Det är ju också att informera regeringen om så de vet vad de har att spela med. För det är ju, förstår jag, svårt för en regering att få statsbudgeten att räcka till. För det är ju väldigt mycket. Det är ju medborgarnas trygghet som ska värnas. Men även trygghet i form av vård och omsorg och skola. Så det är ju många som vill åt skattepengarna. Det kan man ju vara säker på. Men det är upp till regeringen att bestämma, såklart.
Just det här med att använda de resurserna man får, alltså som du säger, skattebetalarnas pengar på bästa sätt. Kan kustbevakningen bli bättre på att använda sina resurser och i så fall hur?
Ja, det beror på hur du menar med använda sina resurser. Jag tycker vi redan nu använder dem på bästa sätt utifrån vår förmåga. För här pratar vi ju inte om att dra ner på verksamhet eller så, utan jag ser att Sverige har en väldigt lång kust. Och mycket skärgård och en stor Östersjö som är en stor del av vårt ansvar. Så vi använder våra resurser idag på bästa sätt. Var vi några till skulle vi kunna använda våra resurser ännu bättre genom att bemanna våra fartyg lite mer och kunna ligga ute lite oftare. Men det är ju inte ett egenvärde i sig att bara ligga ute på sjön, utan vi måste ju verkligen veta vad vi ska göra då. Vi jobbar ju mer underrättelsebaserat nu, var vi ska vara baserat på fakta och historiska händelser, var är risken störst att något ska inträffa. Och samtidigt så vet vi ju att det är ju flest människor ute på sommarhalvåret. Då är vi lediga, har semester och folk vill vara ute i skärgården och bada och åka båt och simma och uttaget ha ett friluftsliv. Och det är ju väldigt intressant i Sverige att vi verkligen värnar om vår tillgång till naturen. Det såg man ju skogsbränderna till exempel, ett väldigt stort exempel på vilket engagemang som finns när skogen brinner. Och jag är säker på att skulle det inträffa stora miljökatastrofer längs våra kuster så skulle det vara ett enormt engagemang också från medborgarna i stort. Och där ser jag, tror jag att alla anser att det är viktigt att ha en bra kustbevakning för att minimera riskerna och för att minimera påslaget på stränder. För det vet ju alla, kanske inte alla vet förresten, men det är ju lättare att plocka upp olja i havet än att plocka upp den när den väl har kommit på stranden. Så det finns att göra hela tiden. Det är inte så att vi försöker hitta på jobb, utan det, snarare är det så att vi försöker bara jobba smart idag, vara där vi behövs mest. Men vi är inte där vi behövs överallt, utan vi skulle nog behöva vara på fler ställen.
För det är lite skillnad såklart mellan en myndighet och ett företag. Men i ett företag så försöker man alltid optimera sin verksamhet på bästa sätt och på så sätt göra vinst. Och det är lite annorlunda tänk i en statlig myndighet. Där ska man ju tjäna staten och medborgarna. Men finns det någonting i organisationen till exempel som ni kan göra bättre eller på annat sätt göra det mer effektivt?
Vi har organiserat om oss redan. Det blev ju klart vid årsskiftet 18-19. Då, så vi har, förut var vi indelade i regioner, men nu är vi en enda kustbevakning. Och det innebär ju att vi har inte en massa regionledningar, utan vi försöker minimera överbyggnaden, om man säger. Så att vi försöker satsa på den operativa verksamheten, vilket jag tror är väldigt viktigt. Och vi säger att vi ska ha ett stor kropp och litet huvud för att verkligen kunna vara ute där det behövs, där vi bedriver kustbevakningsverksamhet. Samtidigt som man ju ser att kraven på myndigheter ökar ju, så att man får ju ha en balans där. Vi måste ju också ha duktiga jurister, vi måste ha duktiga experter på land för att kunna möta regeringen och riksdagens krav på återrapportering och på samverkan med andra myndigheter. Så det är ju ingen enkel matematik det här, utan det gäller att försöka hitta den här balansen. Hur får vi ut bäst verksamhet ute samtidigt som det ska vara rätt verksamhet och den ska också vara laglig, för vi måste ju ha jurister som ser till att vi tolkar lagen rätt och hjälper till. Så ja, det är många olika kompetenser som behövs på en myndighet. Men det är ju det som är charmen med våra generaldirektör också. Det är ju att man får försöka hålla på med den här mixen hela tiden. Att det ska vara experter, och det ska vara landbaserade människor, och det ska vara på personalsidan, ekonomisidan. Vi ska även ha bra materiell i form av fartyg och lokaler. Och samtidigt som den operativa verksamheten ska känna att de ska kunna sköta sitt. Så, men det är ju det som är utmaningen. Och väldigt roligt också att syssla med. Och försöka hantera den här balansen hela tiden.
Ett annat ämne som vi har pratat om tidigare i Trygghetspodden är alla stölder av båtar och båtutrustning som i hög utsträckning begås av utländska ligor. Ligor som också stjäl jordbruksmaskiner från byggen, bilar och bildelar, med inbrott med mera. Hur välbekant är den här problematiken för er inom kustbevakningen?
Ja, den är ju väldigt välbekant. Och vi har ju inget direkt uppdrag att leta efter den typen av stöldgods. För det är ofta som ska de ta dem ut ur landet, och det är ju så vi upptäcker dem. Och det är ju inte för att vi letar efter stöldgods, utan vi gör det ju för att vi helt enkelt öppnar lastbilar och trailers för att se att det gods som finns ombord på dem är ordentligt fäst, så att inte det blir förskjutning i lasten när de här sen kör ombord på färjorna. För det är ju liksom sjösäkerheten som är vårt primära mål här. Men då upptäcker vi ju faktiskt att det kan finnas stöldgods ombord. Och då har ju vi faktiskt möjlighet att stoppa leveransen och säga att ni stannar här, vi tar hand om godset, och sen överlämnar vi det till polisen som sköter utredningen, för det är ju deras uppdrag. Men vi kan ju faktiskt göra någonting. Och det känns väldigt bra.
Har ni då möjlighet som kustbevakare att gripa personer också?
Ja, vi kan absolut. Vi kan gripa de personer som finns i närheten av lasten och överlämna till polisen.
Hur länge har ni inom kustbevakningen känt till den här problematiken med utländska stöldligor?
Jag vågar inte säga om det finns något specifikt datum där, utan jag tror att det här har pågått mer eller mindre väldigt lång tid. Och det är ju någonting som vi har sett under många år. Även om jag tror att det har eskalerat de senaste åren. Det förstår man ju på stöldanmälningarna. Det är inte så att vi upptäcker mer hamnar, men man ser ju på stöldanmälningarna i stort att det här har eskalerat. Sverige är ju ett rikt land där det uppenbarligen finns väldigt mycket saker att hämta för de som anser sig kunna hämta det. Tyvärr så är det ju så. Och då måste ju alla hjälpas åt. Men jag är ju glad att vi i alla fall har möjlighet att när vi ser det så kan vi stoppa det. Vi kan gripa personen och överlämna till polisen.
För vi pratade lite tidigare om ert samarbete med polisen och Tullverket, och det här är ett område där ni just samarbetar. Och ni hade en operation till exempel här då förra året. Men om ni har känt till det här så länge, för det verkar som att det har kommit nu sista två åren, det här samarbetet. Varför har det kommit först nu, vet du det?
Det här samarbetet du pratar om, det är ju ett särskilt regeringsuppdrag som vi har fått. Kustbevakningen, polisen och Tullverket tillsammans. Men vi har ju sett det här tidigare, men då har vi ju gjort som vi brukar. Alltså vi ringer polisen och de kommer och hämtar både person och gods. Just det här unika är ju nu att vi har kraftsamlat tillsammans, tre myndigheter, och har ju haft gemensamma aktioner. Och det har varit väldigt bra. Det är ju så att alla myndigheter har ju slitit med sina egna resurser och får dem att räcka till. Och så att kraftsamla ihop med en annan myndighet, det måste man bestämma ganska långt i förväg. Och vi skulle antagligen ha gjort det i alla fall, men nu kom det ett regeringsbeslut om det. Så att då gjorde vi det som ett regeringsuppdrag, och vi ska utvärdera det. Det ska lämnas en rapport till regeringen här i februari. Så det har varit väldigt lyckosamt. Vi har också lärt oss väldigt mycket om varandra. Och där märker ju vi också att man behöver kustbevakningens kompetens i det här. Även om det är polisen som är den ledande myndigheten när det gäller också att utreda den här typen av brott. Men vi behöver alla hjälpas åt. Och det är inte bara vi tre myndigheter, utan det här är ju även hela samhället som måste hjälpas åt. Att det inte ska vara så lätt att stjäla och att kunna köra iväg med ett gods utomlands. Det finns uppenbarligen en jättestor marknad utomlands för den här typen av varor. Det är ju helt klart. Så det här kommer ju inte att sluta i redaste rappet, utan det här kommer ju att fortsätta ända tills de här ligorna känner att det här Sverige är fel land att operera i, för det är för jobbigt att operera här. Men då får vi ligga på ganska hårt för att det där ska kunna komma dit.
Du sa att ni inom kustbevakningen har känt till den här problematiken under lång tid. Har ni uppmärksammat regeringen på den också?
Vad som hänt före min tid vågar jag faktiskt inte uttala mig om. Utan när jag kom så fanns det redan det här regeringsuppdraget. Så vi har jobbat utifrån det. Men det är jag säker på att man i alla fall har diskuterat den här olika typer av brottslighet. Men som sagt, det hände nog före min tid så jag vågar inte uttala mig om det.
Avslutningsvis, den som lyssnar nu och tycker att det verkar intressant att arbeta inom kustbevakningen, vilka roller finns här och vilken typ av personer behöver ni?
Ja, om man vill göra en insats för Sverige så tror jag kustbevakningen är helt rätt myndighet att jobba på. Och här kan man, om man väljer det, man kan jobba på sjön om man är intresserad och gillar sjölivet. Vi har ju flygande enheter som sagt var. Men vi har också väldigt mycket kompetenser på land som behövs just för att kustbevakningen ska fungera optimalt. Och då har vi olika typer av experter både på miljöfrågor, på sjöräddningsfrågor, på lokaler, för upphandling. Vi behöver mycket experter när det gäller olika fartyg. Jurister, HR-personer, ekonomer. Ja, faktiskt oavsett egentligen vad du har för bakgrund tror jag nästan att man kan tänka att kustbevakningen behöver just dig om du är intresserad och vill ställa upp för Sverige. Vi är ju en myndighet där det händer saker hela tiden. Det som jag säger, vi är ju en stor krishanteringsmyndighet på sjön. Och där, det händer ju alltid saker. Och är det inte miljöolyckor eller någon annan typ av sjöräddning, ja, men då är det brottsbekämpning eller gränskontroll. Det finns alltid att göra. En rolig och spännande myndighet. Man känner inte att man står stilla.
Du har hört ett avsnitt av Trygghetspodden. Fler avsnitt finns på trygghetspodden.se.